Det säger spelminnen också.
Hallå och välkomna till Varning för barnprogram. Jag heter Haggis. Med mig har jag...
Robban som vanligt.
Och idag ska vi äntligen komma in i julstämning här på podden. Hur ser det ut med julen hos dig, Robban? Har du också fått snökaos och minusgrader?
Jag hade snökaos i typ 2 dagar. Och nu är allting borta igen.
Det är ju för bedrövligt. Men vet du vad som äntligen har kommit?
Julmust? Nej, för nej, det kommer i oktober redan.
Ja, precis. Det kommer redan i september. Fick jag se det redan i år. Oj. Men det har ju blivit dags för julkalendern igen i Sveriges Television. Ja, och vad finns det som binder samman och skapar kontroverser och rubriker som en julkalender gör?
Ja, det finns ju väldigt få saker på svensk tv som gör det.
Det är den ena rubriken och den ena anmälningen till granskningsnämnden efter den andra. Och alla har vi våra olika favoriter. Så enkelt är det ju bara.
Ja, jo.
Och i år så ska vi ta oss an ett par av de mer populära julkalendrarna genom åren och komma fram till vilken av dem som är bäst i en liten kalenderkamp, om man så vill. Den här veckan kommer vi att prata om 2 julkalendrar från 90-talet. Och vi har båda valt en som vi ska prata om. Och den här veckan så har jag valt att prata om Mysteriet på Greveholm.
Och jag har valt att tala om Sunes jul, som uppenbarligen är den bästa från 90-talet.
Det är precis det vi kommer att få reda på här nu, att det absolut inte är, utan att istället är Greveholm som är den bästa julkalendern. Men innan vi går in i debatten så har vi gjort upp i en hederlig gammal slantsingling om vem som ska börja. Och Robban kommer köra först.
Yes.
Så golvet är ditt.
Vad säger egentligen jul mer än liksom familjen? Det är ju något av det absolut bästa. Och en av de mest familjära så här filmerna är ju ändå liksom Sune och hans familj. Är det syskonen? Vad heter det nu? Det är Håkan, det är Anna och sen så är det pappa Rudolf och deras mamma Annika. Och där är ju bara alltså så här, det är bara hemtrevligt, det är mysigt, det är syskonkärlek, det är familjekärlek, det är kärleksdrama till och med. Det är ju ändå trots allt Sune vi pratar om. Och det är alltifrån liksom bara så här relaterbara grejer hela vägen. Speciellt för oss som växte upp på liksom 90-talet och början på 2000-talet. Allting bara så här kan man relatera till och känna sig igen i. Det är alltifrån julstädning till pepparkaksbak. Eller bara så här stressen av att handla julklappar och inte kunna ge bort rätt julklapp till rätt person. Sen så är det mitt absolut tyngsta argument till varför inte bara jag tycker att detta är en av de absolut bästa julkalendrarna, så är det ju så att Öppet arkiv från SVT gjorde faktiskt en omröstning 2016 där man skulle välja Sveriges bästa julkalender. Vilket var då Sunes jul som vann efter att ha fått 21% av alla rösterna, där över 13 000 personer deltog.
Jag hade på känsla att du skulle lyfta lite snarlika argument gällande siffror och omröstningar. Och då vill jag bara påpeka här att visst, Sunes jul placerades på första plats i denna omröstningen. Men vilken julkalender kom på andra plats? Mysteriet på Greveholm. Så onekligen har vi valt 2 giganter att prata om, men... Om vi ändå ska prata siffror så ska vi ta och kolla på lite större bild av det här. Ungefär 13 000 människor röstade i den här tävlingen då för bästa julkalendern. Och procentuellt då så fick Sunes jul 21%, medans Greveholm fick 17, om jag inte minns helt fel här, procent av rösterna. Hur som helst, jag räknade lite på det och insåg att det handlar ungefär om en 500 rösters skillnad. Vilket inte är sådär jättemycket egentligen, när man tänker på hur många julkalendrar det finns. Och 13 000 tycker jag låter som en väldigt mesig summa, om jag ska vara helt ärlig. För om man istället kollar på Facebook så har Greveholms egen lilla fansida 144 000 fans, medan Sunes har bleka 98 000, vilket är så här, det är ganska stor skillnad där. Så där har du statistiken. Om du nu vill prata omröstningar och popularitet. Och du var även i...
Ja. Nej, varsågod.
Du var också inne lite på det här med relaterbara karaktärer. Och jag vill ju bara slå ett slag då för Greveholm och säga att där finns det ännu mer relaterbara karaktärer som inte nödvändigtvis bygger på överdrivna och negativa stereotyper. Du har familjen, Lillan, Ivar, Melitta, Astrid och Leif som ska fira julen på landet. Vilket är väldigt, väldigt relaterbart. Nu för tiden handlade det mer om att han flyr landet under julen, men det var lite annan tid. Men du har då som sagt Lillan som är nyfiken. Du har Ivar som är lite modig och äventyrlig. Du har Melitta som är den typiska tonårsstora systern som tycker att amen, det här är fan trist att fira jul på ett slott. Men som ändå också får lite en representation för det som du var inne på förut här med kärleken. Sen har du även mamma Astrid och pappa Leif som båda fyller två ganska omtänksamma om ändå lite ovetande föräldrar. Och jag tror att i jämförelse så ser jag att Greveholm nästan fyller den relaterbara delen lite bättre. Som sagt, det är inte de här negativa stereotyperna, men pappa som alltid är klantarsel och en lillebror som alltid är bråkig. Och för en gångs skull så handlar inte julkalendern då om bara en person och ur en persons perspektiv i fallet Sune, utan vi har en julkalender i Greveholm där alla karaktärer får ganska jämlikt fördelat uppmärksamhet. Någonting som jag tycker att Sune är lite sämre på när det kommer till just det.
Ja, det var tunga argument. Det var mycket väl formulerat utav dig. Men alltså, du kan ju ändå så här, du säger att Sune har dåliga stereotyper. Vi kan ju påpeka här då att även Greveholm har ju även också sina stereotyper. Jag menar, pappan Leif är ju inte heller, alltså han är ju på, ungefär på samma nivå utav i så fall dålig stereotyp som Rudolf Andersson i Sune. De är ju rätt så snarlika, så du, genom att angripa Rudolfs
där
karaktär.
Där håller jag absolut inte med. Pappa Rudolf är en klantstereotyp utan dess jämlike.
Och det
är... Pappa Leif kommer inte i närheten av det. Inte på långa vägar.
Nej, okej. Leif har inte tummen mitt i handen så som Rudolf har på samma sätt. Det, så mycket kan jag ge det, men Leif har ju inte riktigt heller alla hönsen i... Eller förlåt, vi ska ta något lite mer ljudligt. Alla liksom pepparkakor i burken.
Ja, så kan ju vara fallet. Men vi har ju andra stereotyper som sagt. Som,
ja, det har vi ju också. Vi har ju lite mer om. Så här. Alltså, är det verkligen rätt att de porträtterar den klassiska nisse-stereotypen så som de gör i Greveholm? Är det verkligen okej? Okay? Alla nissar kanske inte är korta, små, har röda mössor och walkie-talkies och kör runt i en stor svart van. Liksom, det är inte bad boy-nisse. Nej, det är liksom... Ja, vad säger man? Farligt för tomtenissen Man drar ju alla över en kant.
I don't know. Har du någonsin sett en tomtenisse?
Jag har sett många tomtenissar.
Mm-hmm.
Kan inte säga att alla
ser hur många? Nej. Det kanske är något speciellt med just skånska nissar, vad vet jag.
Ja, det är ju uppenbarligen skånska nissar som är med i Greveholm. Så...
Jag skulle vilja gå in på ett annat argument som jag har varför Greveholm då är den helt klart överlägsna julkalendern.
Jaha.
Vi har ju lite olika upplägg på de här två julkalendrarna. Du har Sunes jul som är mer bitvis händelser kring ett och annat avsnitt utan något nödvändigtvis större sammanhang som någon röd tråd som binder ihop allting förutom att förfölja familjen. Men i Greveholm har du en riktigt spännande följetong med ett mysterium som under kalenderns gång uppdagas allt mer och mer. För att inte tala om att det är onekligen är den absolut häftigaste julkalendern i sin tid. Du har spöken, du har hemliga skatter, du har levande skelett, du har en hemlig prinsessa, du har äventyrsspänning, lite sci-fi, lite skräck och en stundtals underhållande julkalender som där julen då ramar in hela berättelsen på ett ganska snyggt sätt. Och som sagt, en väldigt häftig julkalender som jag utan större undersökning skulle jag säga är den lite så här första av sitt slag och satte liksom en ny ribba för kommande julkalendrar.
Ja, men du så här, jag förstår ditt argument, men nu alltså det är ju så. En julkalender ska ju handla om julen. Jag förstår att en intressant följetong och liksom berättelser som spänner över hela serien är intressant och bra, men om det inte handlar om julen, då är det ju ingen riktig julkalender, för då spelar inte julen någon speciell roll. Men hos Sune gör det, för det handlar ju om hur familjen Andersson försöker få i ordning allt inför julen. De julbakar, de julstädar, de försöker handla julgran, de åker pulka. Sune tycker om att åka skridsko, åker väldigt mycket skridsko. Av någon anledning så fastnade det klippet för mig där, så jag fick höra det uttrycket gång på gång igen. Sune tycker om att åka skridsko. Och det gör ju inte på Greveholm. Julen råkar bara vara där. Ta bort julen från Greveholm och du har fortfarande en väldigt bra story. Men då är det ingen julkalender. Därför är Sune lite bättre, för att de har lyckats baka in julen i handlingen. Det är ja, mycket väl. Det må vara slice of life där det är liksom små saker som händer runt omkring. Men det handlar ju om julen. Julen får stå i centrum.
Där kan jag säga dig, min kära Robban, att visst handlar Sunes jul väldigt mycket om julen och det är absolut inget fel med det. Men att sitta här och säga att julen inte finns i Greveholm eller att den inte är viktig där, det tycker jag är att sälja julkalendern lite kort. Visst är det mysterium och spännande saker som händer på Greveholm. Men familjen Olsson hade inte varit där om det inte vore för att det var just jul.
Nej, men okej. Okay. Hur låter det om så här? Byta ut julen mot så här sommar på landet. Du hade fått exakt samma story, bara att man hade kunnat gå runt i shorts istället för i termobyxor. Det är enda skillnaden.
Eller Hawaii-skjortor.
Ja, Leif i Hawaii-skjortor, det hade man ju i och för sig kunnat betala för att se. Det köper jag.
Fast i sommaren så hade du inte haft hela tomte/julplotten som konstant ligger i bakgrunden och spelar en del roll i handlingens utveckling, så att säga.
Men den tomte-subplotten är ju inte riktigt nödvändigt. Den finns ju mer till där som en förklaring till varför vissa av sakerna bara finns. Och för att liksom en del av mysteriet ska vara en rent berättarmässigt praktisk lösning på det här problemet.
Jag ser din poäng.
Språk är en MacGuffin och du kan inte ändra min åsikt om det.
Sprak är häftig. Barn gillar robotar. Håll truten.
Och sen så när vi ändå pratar sommar. Vilken av de här serierna har fått en av de mest omtyckta uppföljarna som bara så här råkar utspela sig just ungefär 6 månader efter under en härlig, trevlig familjesemester där bara allting går som planerat?
Då får jag fråga dig så här. Vem av de här två julkalendrarna har fått en uppföljare? Och vilka av de här två julkalendrarna har sänts som tv-serie självständigt bortanför julkalenderformatet?
Okej, du har mig på den punkten. Mm. Men du glömmer den viktigaste lilla detaljen. Vi kan tekniskt sett räkna Sune Sommar, även om det är en film, som en uppföljare. Och vi kan även säga att vi måste faktiskt säga att Greveholm 2 finns. Men vilken var mest omtyckt? Vilken anses fortfarande vara en kultklassiker? Jag tror inte det är Greveholm 2.
Nåja, jag tror att den här diskussionen, den här debatten inte kommer att få ett klart och tydligt slut i den här, i det här samtalet. Så vi får ta det vidare till en mer fri diskussion, tänker jag.
Absolut.
I ett avsnitt som kommer direkt efter detta. Nästa vecka så kommer vi att debattera om två julkalendrar från 00-talet. Och vilka det blir som vi pratar om, det får ni se då. Men tills dess, ha det så gött.
Hej, hej.